Men det var en vän till mig som är läkare och han sa, tittade bekymrad på mig och sa, ja du, jag har ju jour ibland, men du har ständig känslomässig jour.
Ja. Då säger jag välkommen till Doris Dahlin.
Tack så mycket.
Vad kul att du ville vara med.
Ja, jag är glad att vara med. Det känns jättebra att det sprids mer och mer information överhuvudtaget om HSP.
Mm. Hur skulle du presentera dig själv?
Ja, då skulle jag nog presentera mig själv som, ja, dels som en känslostark person väldigt mycket. Och idag pratar man också mycket om introvert eller extrovert.
Mm.
Och jag är verkligen båda delarna. Jag kanske är mest extrovert möjligen, men jag har oerhört behov av det här introverta och att få dra mig tillbaka och vara för mig själv.
Mm.
Jag kommer ursprungligen ifrån Härnösand, från Norrland, men bor i Stockholm numera.
Mm.
Och har bott här i många år.
Mm.
Jag har jobbat som bibliotekar i många år. Och jag har också jobbat som beteendevetare. Så jag har varit ute och jobbat med olika grupper. Eller jag är beteendevetare. Jag har varit ute och jobbat med olika grupper som behöver fungera bättre.
Mm.
Så det har jag gjort i väldigt många år.
Just det. Och så har du skrivit en massa böcker.
Ja, så har jag skrivit en massa böcker. Både skönlitteratur och facklitteratur.
Mm.
Och det tror jag också. Jag skrev min första redan 1971. Då var jag ju väldigt ung. Men jag tror att det också hänger ihop med det här. Att jag är en sån här person som tar in, som har mycket känslor och som är högkänslig så. Eller sensitivt begåvade, som Maggan och jag tycker om att säga. Eftersom vi verkligen tycker att det är en begåvning.
Mm.
Därför att det är samma att även mina skönlitterära böcker har handlat så mycket om sånt som jag vill föra fram, och där det handlar om starka känslor och saker som har hänt andra människor.
Mm.
Att det för mig är väldigt angeläget att få göra någonting där jag känner att jag förhoppningsvis gör världen lite bättre och visar också sånt som kanske inte är så självklart för andra.
Mm.
Och hur det kan drabba när man blir utsatt för olika saker.
Mm.
Och det har egentligen alla mina jobb handlat om. När jag var bibliotekarie också så jobbade jag mycket med barn- och ungdomslitteratur och litteratur för de som hade olika läshandikapp och så vidare.
Okej. Och i ditt, det här företaget då, Kompetenskraft heter det va?
Mm.
Hur kommer det in där?
Jo, för där, alltså dels har jag haft väldigt mycket nytta av det där. Mm. Eftersom jag har jobbat inte med färdiga kurser utan kom in och jobba med någonting som man upplevt som är ett problem, eller man vill få gruppen att fungera bättre eller få chefer att fungera bättre. Det kan vara lite olika. Och då har jag haft himla mycket nytta av att känna av att det kanske är någonting som är fel. Eller ändå att man säger nej, men det är så bra här, så känner jag att det är väldigt trångt här inne och det är väldigt mörkt. Men, och att jag där också fått vara aktsam med det som Maggan och jag brukar varna om. Att man kan känna en känsla men man kan tolka den fel. Mm. Så att det är mer bestått av att jag får ställa en massa frågor och så då.
Mm.
Och så där tycker jag att jag haft jättemycket nytta av det. För att jag kunde fånga upp saker som inte hade varit möjligt för mig om jag inte hade haft den här begåvningen.
Just det.
Och också att det hängde ihop med att lyssna. Och ställa följdfrågor och också även att det här att vara väldigt, jag menar det, för min del tillhörde också att vara väldigt nyfiken, att vilja, och då tänker jag nyfiken i en positiv bemärkelse, jag vill liksom hela tiden förstå både i mina böcker och andra jobbet, men varför blev det på det här sättet och men det finns kanske inga enkla lösningar, men det finns ändå saker som har påverkat och trådar som har dragit sig och saker som har lagts på varandra. Mm.
Ja, jag känner igen mig mycket i det där att de här känslorna, man får en känsla eller man känner av en stämning och så kanske man gör en tolkning som, ja man vet inte, stämmer eller stämmer inte.
Nej.
Men det har jag faktiskt övat på, eller jag övar mycket på det, att ställa frågor.
Ja, vad bra.
Ja, men nu när du säger så här, då tolkar jag så, stämmer det?
Mm.
Och då får man ju ofta höra, nej jag menar inte så.
Det är en jättebra beskrivning tycker jag.
Ja, och det är så enkelt att ställa den där lilla följdfrågan istället för att skapa sig en bild av någonting som inte stämmer egentligen.
Nej, men precis. Mm. Och eftersom det ofta är att, jag menar, vi vill hitta en lösning och vi vill att det ska fungera bättre, så då blir man så snabb med den där tolkningen för att liksom hitta en lösning för fort.
Mm.
Och så blir det fel utifrån det.
Exakt.
Fel lösning eftersom jag har tolkat det fel.
Ja. Men jag tänker då, alla de här böckerna, bibliotekarie, kompetenskraft. När har du tid för återhämtning?
Ja, det har jag fått lära mig den hårda vägen. För jag är en av alla de här som blev utbrända.
Mm.
Ja, jag hade perioder när jag jobbade intensivt. Och jag jobbade mycket under en period med människor som mådde dåligt och som var utbrända.
Mm.
Och då lärde jag ut alla kloka saker som jag uppenbarligen inte tillämpade riktigt lika mycket själv.
Mm.
Men så att när jag går på låg fart nu för tiden, jag är jättenoga med att jag mediterar, jag känner efter, jag orkar inte på samma sätt och min hälsa har tagit stryk. Så att jag behöver vila emellan och jag behöver det med meditera och jag målar för att liksom komma i ro och jag behöver röra mig och vara ute i naturen och så. Så att jag har... Min kropp och min själ har väldigt bestämt sagt ifrån att det går inte längre att hålla på som jag höll på en period i mitt liv.
Nej. Ja, det här är ju, det är så dagens dilemma, tänker jag. Det är så många som gör den erfarenheten den hårda vägen.
Ja, tyvärr.
Men då tänker jag så här, men okej, nu har vi ju på något vis ändå facit. Och, om man nu säger vi högkänsliga. Men går det att ha ett normalt, nu gör jag ett snuffar i luften här.
Ja.
Går det att ha ett normalt liv när man är högkänslig?
Ja, det tror jag absolut.
Mm.
Och det kan ju vara jättesvårt, för jag menar, det kan ju vara så att jag måste jobba mycket på grund av att jag kanske är ensamstående förälder. Jag kanske har ett hårt fysiskt jobb. Jag har dåligt betalt. Jag måste jobba för att få ihop till mig och mitt barn eller till mig själv.
Mm.
Men att det gäller att verkligen ge sig den där lilla tiden för att reflektera och tänka efter. Vad är det jag måste? För det finns ju, ibland luras man, tycker jag, så är bara liksom, ja men välj. Och det finns ju en himla massa måsten också.
Mm.
Jag måste dra ihop till hyran, jag måste dra ihop till maten.
Mm.
Men att jag verkligen ger mig tillräckligt med tid för att säga, vad säger jag ja till som jag inte måste?
Mm.
För jag tror att många av oss som har den extra känsligheten, vi ser så många behov.
Mm.
Och då blir det lätt så att vi också säger ja till det.
Ja.
Eller vi säger ja till att ställa upp i den där föreningen. Mm. Eller baka bullarna. Mm. Eller till skolklassen.
Mm.
Köp, frysta, fuska och skriv en handskrivelapp.
Ja.
Jag är mycket för att man ska fuska i vissa sådana saker.
Mm.
Man behöver inte vara så himla bra.
Nej.
Mitt barn, om det gäller barn, kanske mår bättre av att jag får vila en stund än att det luktar nybakta bullar, som man ofta säger nu att det ska göra.
Nybakta bullar och så skriker man till barnen på samma gång.
Ja.
Och
långkok för att det ska vara så nyttigt.
Ja.
Ja, men det är väl jättebra med tid för långkok, men annars är det faktiskt bättre att föräldrarna också får lite tid för sig själv.
Mm.
Och då kan ju den där lilla stunden betyda väldigt mycket. Alltså att jag kanske har... Jag ser till att... Nu har inte jag en sån situation just nu. Men jag ser till att jag alltid mediterar. Bara 10 minuter på morgonen. För någon annan kanske passar bättre och enklare att göra 10 minuter på lunchen. Eller på kvällen. Eller kanske inte meditation passar alla. Men det kanske är något annat. Det kanske är att lyssna på lugnande musik. Eller ta en snabb promenad. Men att man... Att man dels ger sig tid att reflektera och sortera väldigt mycket. Och så strukturera upp och se till att det blir lika självklart som att borsta tänderna.
Mm. Där var det, ja.
Mm.
Borsta tänderna.
Mm. Mm.
Ja, den är bra.
Ja, det är vanan väldigt mycket också.
Mm.
Och sen med all respekt vill jag verkligen poängtera för att många har ett väldigt hårt och tufft liv.
Mm. Jag tänker också det här som du säger att det finns mycket måsten.
Mm.
Handlar inte också om att välja det som inte blir ett måste?
Absolut. Det handlar ju väldigt mycket om det. Det är en jätteviktig sak. För det är lätt att inbilla sig att jag måste saker som jag inte måste. Jag själv är ett väldigt bra exempel på det. Att jag innerst inne hade en känsla av att jag inte var tillräckligt bra. Alltså att jag, och då tänker jag inte duktig. Det har jag inte haft problem med. Att jag måste vara så duktig. Och jag har känt mig tillräckligt duktig.
Mm.
Men att jag måste vara mer god. Jag måste rädda världen.
Mm-hmm.
Och jag tror det är jätteviktigt att vi försöker rädda världen. Inte minst i det läge som är nu. Och att, men vi måste göra det så pass att vi orkar. Att vi orkar fortsätta.
Mm.
För den goda kraften behövs mer än någonsin, tycker jag.
Mm.
Men då måste vi också orka fortsätta med det.
Mm.
Och jag kan inte bära hela världen på mina axlar själv.
Nej. Ja, på din hemsida har du en berättelse om dig själv. Där står det bland annat: när jag var liten och verkligheten blev allt för konstig och kaotisk, då drog jag mig undan till en egen värld. Det är ju... Det har jag ju hört från flera andra högkänsliga också. Att man har en liten bubbla eller att man liksom värnar sig själv.
Ja, precis.
Ser du på det där i ett annat ljus idag? Eller ser du din barndom i ett annat ljus från din vuxna person?
Ja, alltså det där med att dras undan ser jag inte på något annat sätt. Därför att det var så självklart för mig då.
Mm.
Det var liksom automatiskt att jag kunde gå in, följde med min mamma i många sammanhang så här, och då kunde jag liksom bara sätta mig och så såg jag ut som jag var vaken, men jag var någon helt annanstans.
Mm.
Och så sa jag sen: åh, vilken snäll flicka. Men jag hade ju varit i fantasivärld där.
Mm.
Och det är mer så där att då tänkte inte jag på det.
Mm.
Alltså jag bara gjorde det.
Mm.
Och så här som vuxen tänker jag bara att... ja, men åh, vad bra att jag kunde göra det.
Mm.
Jag har använt det på många sätt. Jag har dagdrömt när jag tyckte det var uttråkigt i skolan.
Mm.
Jag har dagdrömt under uttråkiga föreläsningar och kurser.
Mm.
Så att det har ju varit en självklarhet hos mig. När det gäller min barndom så kan jag tänka att... Jag ser ju på ett annorlunda sätt, på så sätt att jag ser att jag idag har liksom kunnat ta i famn den där lilla flickan Doris som hade det väldigt svårt och som var en svår verklighet. Men jag kan också se att det är också, det är klart att jag hade önskat det mycket av det jag hade sluppit, men det är också väldigt mycket jag lärde mig av det.
Mm.
Och det är väldigt mycket som jag har haft nytta av sen.
Mm.
Och jag skulle inte vilja vara utan den empati som den erfarenheten också har gett mig. Jag skulle inte kunna tänka mig att sparka på den som ligger. Eller självklart tycka att man rycker upp dig. Och alla har ett eget ansvar. Ja, men då har man kanske inte varit med om så himla mycket, tänker jag, och blir arg.
Just det. Jag förstår, jag tittar lite i boken här och jag förstår att i din barndom var det så att din pappa var alkoholist.
Ja, min pappa var alkoholist. Han var gravt alkoholiserad. Inte någon som slog så, men han var gravt alkoholiserad.
Mm.
Och vi var väldigt, väldigt fattiga. Vi bodde väldigt fattigt. Alltså, jag är ju född 1952, men vi bodde med utedass och brunn på gården. Och ja, men värme bara genom vedspis och kakelugn och sådär.
Mm. Hur var det?
Alltså jag tror att det här med att jag, som jag pratade om förut, att jag ville, att jag på något sätt kände att jag ville vara mer god, fast var inte så medveten fundering i mitt huvud. Men både som barn och tonåring och vuxen, det tror jag kom så av att jag inte var medveten riktigt om att jag kände då som barn att jag borde ha kunnat gjort pappa nykter.
Mm.
Man trodde också, han var en alkoholist när jag föddes, men man trodde att nu när han får ett barn, för min mamma och pappa var gifta länge innan jag kom till och är enda barnet, då kommer han att bli nykter.
Mm.
Och det där hörde jag ju också.
Det fanns förväntningar på dig.
Det fanns stora förväntningar på att jag skulle få pappa nykter. Och det var också så att mamma var en kämpe och liksom var den som klarade hemmet väldigt mycket. Och hade hårt fysiskt jobb, hon var städerska. Och jobbade i storkök också. Men det var också så att hon i perioder var deprimerad. Och det visste man inte så mycket om. De fick ju ingen hjälp i det. Utan hon var den där på ytan väldigt glada.
Mm.
Och hon var väldigt glad också. Hon älskade glada slager, så hon var glad och nöjd. Men jag var också den som barn behövde få mamma att orka leva.
Mm.
För ibland orkar hon ju inte. Ett hårt fysiskt jobb. Det här slitet med att bära in och ut vatten. Mm. Att elda för att saker inte skulle frysa sönder. Och för att vi inte skulle frysa sönder.
Mm.
Och var rädd för att pappa skulle tutta eld på huset. Och misstag när han somnade från cigarettfimpar. Och, mm. och söpa upp alla pengar. Så att, men hon hade det ju jättetufft.
Mm. Verkligen.
Och jag också.
Ja.
Så, och därför har, och terapi har betytt väldigt mycket för mig. Att jag som vuxen har verkligen kunnat tänkt mig att in i och känt på det här. Att jag behöver inte ha dåligt samvete för att jag inte kunde. Eller jag hade inte kunnat något mer som barn.
Nej.
Utan att jag mer får känna att jag omfamnar det här lilla barnet. Och ser att den hade inte så många att vända sig till. Utan... Det var bra gjort att överleva och att klara sig bra, som jag ju har gjort.
Ja.
För att vi levde och alltså det fanns mycket runt omkring och jag blev vittne till ett övergrepp också. Det är väl en orsak till att jag har skrivit mycket om, jag har skrivit en hel romansvit om övergrepp av olika slag.
Mm.
Därför att jag vet hur skamfullt det kan vara att prata om det.
Mm.
Och att det befriar så mycket när man får prata om det, när det är tillåtet. Och att det är så många som säger nej, ja, nu tänker vi på något annat.
Ja, just det.
Mm.
Ja, jag läste att du har skrivit det, att du vill synliggöra det vi alldeles för ofta blundar för.
Mm.
Men jag tänker till exempel högkänslighet då.
Mm.
Det är också en sån här grej som jag upplever att det är lite tabu.
Mm.
Man vill inte prata om högkänslighet riktigt. Eller om man frågar någon så här, ja men är du högkänslig kanske? Eller något sånt. Mm. Ja men sådär, lite halvt på skoj. Men ändå inkännande för att jag vet ju själv hur det är att vara högkänslig. Och då kan det bli jättejobbigt.
Mm. Och då kan det bli den där sammanblandningen som att ha överkänslig.
Exakt, just det.
Jag är hemskt förtjust i när Mia Skäringer sa det här med att tänk om det är du som är underkänslig då.
Ja,
jag tycker precis. Det är så himla bra.
Ja, jättebra.
Ja.
Det tycker jag också. Samtidigt så gör det lite ont i mig för att det blir lite polariserande då.
Ja, det är det. Men det är också det här med att det faktiskt är olika. Men jag menar, det är väldigt mycket... Alltså vissa saker får man ju prata mer om idag än vad man gjorde tidigare. Till exempel att kunna vara deprimerad eller övergrepp. Eller även om det fortfarande är förbjudet. Så man får mer prata om det än när jag var ung och liten.
Mm.
Men det här är ju också väldigt nytt med att ha den här högkänsligheten.
Mm.
Och jag tror att många av oss också är väldigt... alltså att bli väldigt rädd att bli trampad på.
Ja.
Och det skriver vi om det i den här nya boken också. Den här rädslan som kan få oss att hålla oss undan.
Mm.
Det jag gjorde i många år var ju liksom att så fort jag misstänkte att någon... Jag visade ju inte de här sidorna. Jag var inte ens medveten själv om att jag var så.
Nej.
Det tog mig många år att ens gråta. Jag tror jag minns inte att jag grät som barn. Fast då gick jag undan och gjorde det i smyg.
Ja.
Och sen också. Och det här att... Så jag stramade upp mig mycket och blev isprinsessan.
Mm.
Och det var ett stort kliv där från isprinsessa till att vara en levande person.
Mm.
Med alla känslor och att få vara den jag är. Mm. Så jag tror att det finns, eller jag vet ju också att det finns hemskt mycket av att det ska finnas en tjusig yta idag.
Mm.
Det ska liksom vara så fint och bra allting. Mm. Och vi ska ha det här som du och jag pratade om för en stund sedan. Vi ska hinna koka långkok och baka bullar och ha nyreparerade kök och
precis.
Hem som ser så fina ut och barn som ska vara nypressade istället för att få vara barn och leka. Det är, för mig är det jättemärkligt.
Mm.
Och vi ska vara lyckade på jobbet och vi ska allting. Liksom. Mm. Och då passar ju kanske inte högkänsligheten så bra in.
Nej,
för precis. Tänk om den här högkänsliga märker att det är inte så himla fint.
Nej.
Vi ser ju lite mer vi.
Mm. Mm. Exakt.
Som jag tror är jättebra och som jag tror är så viktigt idag att vi finns.
Mm.
Alltid viktigt, men idag kan jag uppleva det mer än någonsin. Men då krävs ju också, och det var därför vi tyckte det var viktigt att skriva den här boken, att vi kan sätta gränser så att det inte blir för mycket. Och så att vi inte feltolkar andra.
Mm. Om man har läst då er första bok, Drunkna inte i dina känslor.
Mm.
Det är ju jättemånga som har gjort det och den betyder jättemycket för många. Och hur, var kommer den här boken in då? Den nya boken som heter Hitta din känslostyrka. Hur förhåller den sig till den första boken?
Ja, den här är ju på ett annat sätt det som vi hade många som frågade efter. Att när de ville ha en fortsättning och vi var tveksamma. För vi tyckte vi hade sagt det vi ville säga om det här. Men så kom vi på att det vi började skriva mer om, det var ju det här med just att verktyg och redskap. Mm. Hur gör jag då om jag upptäckte att jag är den här? Och också att vi upptäckte att väldigt många, inklusive Maggan och mig, har problem med att sätta gränser och ha mer problem än många andra. Det finns ju många som inte är högkänsliga som har problem med att sätta gränser. Men vi upptäckte att det var väldigt många av dem som är det som har problem med det.
Mm.
Och jag har ju dessutom jobbat med, inte med högkänsliga speciellt, men det här med att sätta gränser och säga nej och så.
Mm.
Och kunna våga ta en konflikt när det är nödvändigt.
Mm.
Och då tyckte vi att ja, men då ville vi skriva om det. Så det som skiljer sig, det är egentligen, här är mer redskap, här är mer verktyg och här tar upp just sånt här kring att sätta gränser som kan vara svårt för att jag är rädd både att bli sårad och nedtrampad eller att jag tycker att jag borde kunna allt det där.
Men jag tänker också, eller åtminstone hade varit så för mig, att problemet är inte att sätta en gräns, utan problemet är när jag redan har gått över gränsen för att jag visste inte vad jag själv ville för att sätta gränsen.
Mm. Mm.
Så för mig har det varit att jag var tvungen att backa och verkligen, jaha men vänta nu, vad vill jag?
Ja.
För jag har inte lyssnat inåt, jag har bara lyssnat utåt.
Mm.
Känner du igen dig i det?
Ja, jag känner igen mig i det. Och för min hjälp med det, som jag använder själv, det är att det här att försöka allt. I början hade jag en kom ihåg-lapp.
Mm.
Att försöka att inte svara direkt.
Mm.
Och då hade jag, det var någon som frågade mig, vad skulle du ha som en positiv bild till det här att inte svara? Det var när jag verkligen hade blivit utbränd. Om du inte ska svara ja direkt, så tänk dig, vad kommer du på så där du liksom skulle behöva för att ge dig själv den här tiden? Och då såg jag genast för mig ett café.
Ja.
Där jag liksom satt i lugn och ro med min penna och mitt papper.
Mm.
Och så såg jag framför mig en moster till mig som var väldigt kärv och väldigt bestämd. Svea heter hon.
Ja.
Så att jag hade en kom ihåg-lapp. Café med moster Svea.
Ja.
Och då kom jag genast ihåg att och säga, okej, jag vill fundera lite på det här. Jag ringer tillbaka till dig. Eller om det var direkt. Jag behöver tänka lite. Får jag komma tillbaka med ett besked om en liten stund?
Mm.
Och det är väldigt mycket. Och sen den andra hjälpredan för mig, det är det här att jag har varje vecka att jag sätter mig ner en liten stund med en dagbok. För mig passar det bäst att skriva för hand.
Mm.
Och för andra i dator eller telefon eller vad det är. Där jag tänker igenom. Hur har det varit den här veckan som har varit nu då? Och är det någonstans där jag behöver, som du sa nyss, backa? Mm. För det är det också att förstå att även om jag sa ja, eller gick över min gräns, så kan jag ju backa, som du sa.
Mm.
Jag kan backa och säga, nu sa jag ja och jag ber om ursäkt, men jag behöver ändra det beslutet för jag märker att det blir för mycket för mig.
Ja.
Och stå fast vid det.
Mm.
Och alla blir ju inte glada då. Alla kommer inte att tycka om mig.
Nej.
Men det kommer aldrig alla att göra.
Nej.
Oberoende om jag säger ja jämt. Mm. Det är ju så också. Mm. Att alla kan inte gilla mig. Och för mig var det ju så när jag började sätta gränser på ett annat sätt att en del tyckte att jag hade blivit så mycket mer otrevlig.
Yes.
Inte så att de sa att jag blev så otrevlig, men sa, du som alltid har varit så positiv. Ja, det är klart som 17 att jag var. Jag hade ju sagt ja till allting i princip.
Mm.
Utom för liksom andra saker som jag ville strida för. Eller jag jobbade politiskt, jag jobbade i olika grupper. Då kunde jag strida för det.
Mm.
Men saker som gällde mig själv. Mm. Det är klart att många tyckte det var jättebra. Medan andra, jag tyckte att, åh vad skönt, nu är du tydlig. Nu vet jag när du vill och kan och inte.
Mm.
Och det gjorde ju också att jag drog till med andra personer.
Ja.
Och det var ju jättebra.
Mm.
Det blev ju så mycket enklare för mig.
Mm.
Och jag tror att det är jätteviktigt är det där att inse att alla kan inte alltid gilla mig. Det finns ingen människa som alla alltid tycker om.
Mm. Det där är ju väldigt intressant. Att man också genom att agera på ett annat sätt så byts kanske bekantskapskretsen ut lite grann.
Mm.
Att man drar till sig andra och vissa försvinner kanske.
Ja, för mig var det alltså att väldigt många finns kvar. Från när jag var liten och från när jag var tonår och från alla perioder i livet. Och en del har försvunnit.
Mm.
Därför att de ville ha den här hjälparen Doris.
Mm.
Den som ständigt var beredd att rycka ut.
Mm. Ja, intressant.
Mm. Jag har en liten passus i den där boken just, ja, som jag alltid kommer ihåg. Det är många år sedan nu. Men det var en vän till mig som är läkare och han sa, tittade bekymrad på mig och sa, ja, du, jag har ju jour ibland, men du har ständig känslomässig jour.
Ja.
Mm. Visst är det på pricken?
Mm. Det är på pricken.
Ja.
Min man sa till mig vid något tillfälle, men du är ju altruist.
Ja.
Ja. Det jobbar vi på.
Ja, det jobbar vi på. Mm. Och det är väl det också, att inse att vi har alla punkter vi behöver jobba på genom livet.
Mm.
Så vissa saker behöver man utveckla och jobba på om man kommer ramla dit igen. Och se med lite ömsinthet och snällhet på sig själv då. Att, asch, nu skulle jag ha sagt nej och så sa jag inte det. Mm. Utan jag sa ja.
Mm.
Och vad kan jag göra då?
Mm.
Hur kan jag backa bandet?
Mm.
Eller oberoende vad det gäller för någonting. Eller tycka att ja, men jag borde orka det här och de orkar så mycket. Och så inser att ja, men jag behöver lägga mig i sängen och dra ner rullgardinen.
Ja, precis. Utgå från sig själv.
Ja.
Och i den här boken då så finns det ju några exempel på just det här med att sätta gränser. Träna på att säga nej, sätt gränser för din öppenhet, skydda dig från andras reaktioner. Skilj på dig själv och andra. Pressa dig inte för hårt. Och då tänker jag så här att vi som är högkänsliga då, som ju tycker att det här är svårt. För sen var jag också inne på din hemsida Kompetenskraft.
Mm.
Och då fanns det en sida där det stod, stenar får vi varje dag.
Mm.
Men vad gör vi av dem? Bygger vi broar eller bygger vi murar?
Mm.
Och finns det en risk då att man bygger murar istället för broar?
Ja, det tror jag. Jag tror att den risken handlar mer om när vi är, dels kan det vara så att om jag är väldigt för öppen, så sen pangbom så blir jag arg eller jag blir sårad och då blir det meterhöga murar.
Ja, just det.
Men
när man går över sin gräns och så exploderar man.
Precis, precis. Då har man gått över sin gräns. Mm. Och sen inse att ja, men man behöver ha det här att jag kan ha olika öppenhet inför olika personer. Mm. Det tror jag är jätteviktigt.
Mm.
Att men några är jag helt trygg med. De kan jag ha mer öppet för. Och så bygga broar till rätt personer.
Mm.
Ibland kanske jag ser att ja, men i det här fallet och i med den här personen, där behöver jag en rejäl mur. Mm. Jag kanske till och med ska visualisera och tänka mig en mur när jag möter den här personen.
Mm.
För att där går det inte, vi funkar inte mellan oss. Mm. Men det handlar om att vara medveten. Mm. När vill jag bygga broar? Till vem vill jag bygga broar? Och vart vill jag bygga min mur eller mitt staket?
Mm.
Och var vill jag ha grinden?
Mm.
Som jag bestämmer över. Nu ska den vara öppen, nu ska den vara stängd.
Mm. Ja, det är bra. Och den tiden för reflektion, för att komma fram till det. Eller hur kommer man fram till det då? Är det reflektion eller?
Det kan säkert vara olika för olika människor. Jag pratade nyligen med en som sa att ja, bästa sättet för mig att tänka efter, det är att gå ut i skogen och bara gå. Mm. Och bara göra det i huvudet.
Mm.
Och det är också ett jättebra sätt.
Mm.
Jag tror att i någon form så behöver man koppla på sin logik och sin förmåga att reflektera och ta sitt ansvar.
Mm.
För mig själv. Och också se när ska jag ta ansvar för andra. Men det finns ju andra människor jag ska ta ansvar för. Jag ska ta ansvar för mina barn till exempel. Eller jag kanske har någon i min närhet som jag vill ta ansvar för under en period. När den är i kris eller sjuk eller vad det kan vara för någonting. Men i någon form att koppla på logiken. För känslan är vi redan så starka i.
Mm.
Och därför tjatar jag lite om att koppla på logiken också.
Mm.
Att kombinera tankens kraft med känslans kraft tycker jag är väldigt effektivt.
Mm.
För mig är det att sitta och skriva. Men för någon annan är det något annat sätt.
Och det här är jätteintressant, för jag har ju, alltså, vad ska man säga, utvecklat strategier för att kanske dölja min känslighet.
Mm.
Och har ju också blivit kallad för isdrottning och det här. Och har ju blivit så extremt logisk och förnuftsstyrd hela tiden. Så för mig handlar det ju om att, ja, men då ska jag använda den logiken, men jag ska också liksom få ihop känslan och logiken.
Mm, precis, precis. Mm. För det också, för det som blev min stora upplevelse, det var ju att när jag vågade visa också min sköra sida, så fick jag ju så mycket mer hjälp.
Mm.
Då kunde jag ju få hjälp, det kunde jag inte när jag bara liksom... Jag är fortfarande sådär att jag lätt sätter hakan i vädret.
Ja.
Precis som min mamma.
Ja,
när jag ser foton av mig också.
Ja.
Hakan i vädret. Ger inte på mig, ungefär.
Mm. Mm.
Nej, men, och att jag egentligen blev så mycket starkare av att våga visa både och. Mm. Men att också se att, ja, men för vissa ska jag inte visa min sköra sida.
Mm.
Även om jag nu har gått ut med den väldigt offentligt.
Mm. Mm.
Men jag kan minsann vara stark om det är någon som försöker trampa på mig.
Ja. Mm. Mm. Det, man kan ju prata hur mycket som helst om det här. Men våran tid börjar liksom rinna iväg lite grann. Du har ju skrivit böcker om massor med tips till högkänsliga. Mm. Men är det något som du tänker sådär, det liksom i det lilla, när man precis har kommit på att man är högkänslig, vad är liksom ditt första tips?
Det första, jag vet inte om första tips, men det första jag tänker på, det är inget fel på dig.
Mm.
Och det är inget fel på andra heller.
Nej.
Vi är olika, och det är det som skapar en bättre värld, tycker jag. När vi också kan acceptera att vi är bra tillsammans.
Mm. Mm.
Jag behövs och andra som inte alls är som jag behövs lika mycket. Och du behövs och andra behövs precis lika mycket.
Mm.
För det är när man blir sträng mot sig själv som man både kan bli sträng mot andra. Men också som man, det går så mycket energi åt att försöka lägga locket på de här känslorna. Så ändra kommer explosionen mot mig själv, att jag blir destruktiv mot mig, eller gentemot andra.
Mm. Precis. Och jag undrar, nu har inte jag skickat den här till dig på förhand, men du får fundera.
Mm.
Du får ta den.
Jag går på café med moster Svea.
Ja, precis.
Jag tror hon sitter uppe i himlen sen länge, men hon är nog rätt nöjd att hon fortfarande får gå på café med mig.
Ja, vad härligt. och frågan då, det är, vem tycker du att jag ska samtala med? Vem tycker du har någonting viktigt att förmedla till Nordens alla högkänsliga?
Ja, för Maggan har du redan samtalat med. Annars skulle jag självklart ha sagt henne.
Mm.
Men då behöver jag nog fundera lite på det, tror jag.
Mm.
Mm.
Då får
men jag,
det.
Jag ber att få återkomma efter ett kafébesök med moster Svea.
Toppen. Och så har jag ju en bok här då, som den här hittar din känslostyrka. Och då tänkte jag att vi skulle lotta ut den till HSP-poddens lyssnare och följare på Instagram och Facebook då. Och då undrar jag om du skulle vilja göra en dedikation till den som vinner den.
Ja, självklart. Det vill jag väldigt gärna.
Ja, men toppen. Ja. Då gör vi så.
Ja, då gör vi så.
Så får jag tacka så mycket för att du ville vara med, Doris.
Tack så mycket själv. Det var fint att vara med. Bra och fint att få samtala om det. Mm. Och kul att du gör podden.
Mm.